Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Sveriges guldkust, Onsala halvön. Små husbebyggelsen smeker kusten. Arbetsdagen har precis börjat och du är på väg till det röda torpet i samhället Ryde i din roll som vårdbiträde. Det är torsdag och morgonen har övergått till förmiddag. Snart helg. Det är ditt andra besök denna vecka hos makarna Jonasson. Men det ligger en märklig stämning över torpet denna februari idag. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Men just där då vet du inte att den syn du snart ska få se kommer att hemsöka dig resten av livet. Att du, av alla människor som vandrat på denna jord, snart ska komma att vara den första på plats att bevittna ett av Sveriges mest omtalade, olösta dubbelmord. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Sejov.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på 82 år gamla målarmästaren Olof Jonasson och hans 78-åriga hustru Vendela i Onsala år 1990. Onsala. Under 1000-talet var detta en viktig plats för vikingarna. På platsen där Onsalas kyrka är belägen fanns på den tiden en offerlund som kallades för Odens sal. Och det är därifrån Onsala fått sitt namn. Under 1990-talet var platsen främst populär som sommarboende med sin vackra småhusbebyggelse och kuststräckan längs havet. 1970 stod motorvägen från Göteborg färdig och sommarstugorna började sakta men säkert att byggas om till året runt boenden. Onsala är historiskt sett känt för sina redare och kaptensgårdar som den sjöfarar byggt när den en gång var. I folkmun kallas Onsala för Sveriges guldkust eller direktörsidyll. Och det var just här, i det röda lilla torpet i samhället Ryde på Onsala halvön, som pensionärsparet Olof och Vendela bodde. Olof var gammal målarmästare till yrket men jobbade inte längre. Vendela satt i rullstol och de levde ett lugnt och fridfullt liv tillsammans, där på torpet på den lilla halvön. De hade flyttat till halvön under 80-talet. Några fiender hade de inte och livet flöt på. I lugn och ro på ålderns höst. Havet, närheten till Göteborg och den vackra naturen har dock gjort att Onsala idag blivit väldigt dyrt att bo på. Området är idag ett av Sveriges mest exklusiva. Och hit flyttar framgångsrika idrottsmän och kvinnor såsom Henrik Lundqvist och Lotta Kjellin. Till och med Volvo-chefen P.G. Gyllenhammar har bott på Onsala. Han köpte en fastighet i området 1994. Värdet på fastigheten uppgick då till 4,4 miljoner kronor och såldes år 2012 för 65 miljoner. Att halvön blivit populär går inte att ta miste på. Men trots denna vackra idyll finns där en mörkare historia som utspelar sig. Denna svala februari förmiddag år 1990. Olof och Vendelas vårdbiträde, på denna tid kallad för hemsamarit, var på väg till parets torp. Klockan var runt 10 på morgonen, men när hon nådde röda torpet märkte hon att någonting var fel. Hon tog stegen upp för grusgången till parets brevlåda. Kvar i den låg morgontidningen. Detta var inte likt Olof och Vendela och hon blev omedelbart orolig för det äldre paret. Hon brukade besöka dem 2 gånger i veckan och visste att morgontidningen alltid hämtades på morgonen. Hemsamariten tog de sista stegen upp till torpet och öppnade dörren till makarnas hem. Synen hon möttes av måste vara någonting hon länge drömde mardrömmar om. På golvet låg Olof på ryggen i en pöl av sitt eget blod. Död. Inne i köket möttes hon av nästa makabra syn. Där satt Vendela. Död hon också i sin rullstol. Det var blod överallt. Makarna hade bägge blivit brutalt knivmördade. De var fullt påklädda och huset låg i en märklig tystnad. Polisen tillkallades till platsen tillsammans med kriminaltekniker. Jag har aldrig varit med om någonting liknande. Mördaren är en kallblodig avrättare, sa polisens kriminaltekniker i en intervju strax efter mordet. Dörren till huset hade varit olåst när hemsamariten kommit dit. Det fanns inga tecken som tydde på att någon strid skulle ha ägt rum inne i bostaden. Man kunde konstatera att mordet utförts med hjälp av en bredbladig dolk men man fann aldrig mordvapnet, trots massiva sökinsatser i närområdet.
Inledningsvis trodde polisen att det hela rörde sig om ett möjligt rånmord, att gärningsmannen helt enkelt mördat paret för att komma åt pengar och värdesaker. Men dessa misstankar kom att ändras av flera olika skäl. Det finns inte något som tyder på att man tagit värdeföremål från fastigheten. Det verkar som mördaren gått in i fastigheten och bragt de här två makarna om livet. Det finns inget som tyder på att fastigheten är genomsökt, säger kriminalinspektören Jan-Erik Andersson i en intervju med svt.se i maj 2014. Dessutom var ytterdörren olåst när hemsamariten kom till torpet. Någonting som senare fick polisen att utgå ifrån att det kanske till och med rörde sig om någon som paret kände väl. Någon som de frivilligt släppt in. Det fanns heller inga tecken på strid. Hela 30 poliser från Rikskriminalens mordkommission kallades ner till Kungsbacka och tillsammans jobbade de intensivt i 8 veckor med att försöka lösa mordet på makarna Jonasson.
Men Nattis, vem var det då som så kallblodigt mördade Olof och Wendela? Det här är ett helt sjukt fall. Jag tänkte vi skulle diskutera lite kring vilka motiv som kan ligga till grund för det här brutala dubbelmordet. Det rör sig om ett väldigt gammalt par. Wendela var ju 78 år gammal och Olof var 82. Så det är ju inga människor som direkt kan ses som hotfulla eller ja, de är väldigt utelämnade i sitt hem när det här händer. De levde ett väldigt lugnt liv tillsammans som pensionärer och Wendela satt till och med i rullstol. Så hela det här dubbelmordet känns väldigt orimligt på något vis.
Ja, vad är motivet till att mörda ett gammalt pensionärspar liksom, som lever ett lugnt liv tillsammans?
Det är så sjukt det här. Och en av teorierna som polisen har jobbat med är faktiskt att mördaren helt enkelt är en galen person. Som sett många filmer och som helt enkelt fått för sig att mörda någon, vem som helst. Och kanske bara så att mördaren valde paret just för att de var så gamla. Och att de helt enkelt inte kunde försvara sig för det här brutala våldet som mördaren utsatte dem för. Men då kan man ju undra om det här nu var ett helt omotiverat brott vad gäller motiv gentemot offrarna. Var det då planerat? Eller knackade mördaren bara på första bästa hus med en kniv i handen? Det är så många frågetecken kring det här. Vad tänker du, Nattis?
Ja, det är svårt att säga. Jag tänkte lite på det här med att ytterdörren var olåst. Om det nu gällde en för paret helt okänd galning, varför var ytterdörren olåst? Visst, kanske personen utgav sig för att behöva hjälp på något vis. Det kan ju vara att man knackar på och bara, åh, skulle ni kunna hjälpa mig med det här eller något liknande. Det var ju lite andra tider då och kanske var det naturligt att hjälpa varandra. Jag vet att det är ju också det mer på landsbygden, liksom att man hjälper folk som behöver hjälp ut på vägarna och så vidare. Även om man inte känner personen som knackar på. Så skulle det ju kunna vara. Och polisen har ju även berört teorin om att det kan röra sig om en bekant i paret. Kanske någon som inte är direkt i deras närmaste krets, men någon som är mer bekant lite längre bort från deras vänskapskrets. Eller så är det till och med nära vän, just med tanke på att dörren var olåst. Och dessutom så fanns heller ingenting som tydde på strid eller kamp i hemmet. Så morden måste ha gått ganska snabbt till om det rörde sig om en person som paret kände, kanske till och med utan att paret ens hann förstå vad det var som höll på att hända dem. Vilket också är oerhört fruktansvärt att behöva tänka på. Men vad var då motivet? Det återkommer vi till. Om det nu var en bekant eller en vän till paret. Hade någon av dem någonting otalt med någon? Kan det ha handlat om pengar? Det är ju ett vanligt motiv annars. Ett ekonomiskt motiv att man är skyldig någon pengar eller något liknande.
Ja.
Och paret hade ju 5 barn. Och polisen kontrollerade dem alla grundligt, alla barnen. För att se om det kanske fanns något motiv gällande huset till exempel. Eller att det är ju ofta så att man kontrollerar. Finns det liksom de som skulle kunna gagnas av att de inte skulle längre vara vid liv? Kanske någonting med deras tillgångar eller liknande. Men inte heller här fick polisen något napp. De kunde helt enkelt inte hitta någon möjligt motiv för att mörda det här pensionärsparet. Men de klassiska motiven brukar ju vara pengar, svartsjuka eller hämnd i sådana här fall. Men hur mycket polisen än grävde så kunde man liksom inte hitta någon möjlig gärningsman eller något tydligt motiv. Så det är kanske därför de landar lite i den här scenariet om att det är någon helt okänd, oprovocerad gärning. Och att den okände bara är galen helt enkelt och vill mörda någon. Och de var ett enkelt byte inom situationstecken.
Ja, men precis, att det var någon som fick utlopp för sina brutala, fruktansvärda fantasier. Och det finns ingen koppling till paret. Jag förstår också att man landar här för att man har verkligen grävt varenda liten vrå. Och man kommer liksom ingen vart kring människorna som finns runt omkring paret.
Det var sammanlagt 6 personer som hämtades de följande åren tvångsmässigt då in till förhör. Men ingen av dem kunde knytas till brottet. Och ärendet omfattar hela 3000 dokument. Så det är en jättestor utredning det här. Ja. Men under alla år har det egentligen aldrig funnits någon person som har kommit ut som huvudmisstänkt som polisen har kunnat berätta om. Och ingen tror väl i dagsläget att den här mordgåtan kommer att lösas. Med tanke på att tiden har gått och det verkar som att de står och trampar lite silla. Mm. Det finns en film på YouTube som handlar om morden som vi kommer länka till i våra sociala medier, där man får höra polisen prata om morden i tidigt skede. Och där utgår man faktiskt från att mordet är ett beslutsamt mord och att personen som utfört dåden kommit dit och vetat att det är det här den ska göra, vilket är oerhört obehagligt. Så jag tänker, den videon länkar vi till så ni också kan kolla på hur polisen tänkte inledningsvis i alla fall.
Mm, och där får man också se huset och man kommer lite närmare fallet helt enkelt. Och
Vi länkar på den på vår Facebook-sida tänker jag. Olösta fall.
Ja, det blir jättebra. Och kriminalinspektör Jan-Erik Andersson, som idag är pensionerad men som var den som ledde utredningen på 90-talet, uttrycker sig som följer i en artikel från svt.se. Jag ska inte säga kalkylerad, men det är ett brott som är begått med beslutsamhet. Personen som kommit hit har vetat vad han ska göra. Och i början så utreds ju det här fallet som ett möjligt rånbrott, men man kommer ju väldigt snabbt fram till att inga värdesaker fattas i bostaden. Mordplatsen och hemmet visar sig vara i princip helt orört och det finns ingenting som tyder på att huset på något vis blivit genomsökt. Och i den här filmen som vi ska länka till så får man se det här röda lilla torpet med vita knutar. Det är en liten idyll som bryts av gula avspärrningsband och det är en ganska bizarr syn.
Det här är nästan taget som ur en skräckfilm, tänker jag. Alltså, det här är ju typ det man fasar mest över. Att någon okänd person ska komma in i ens hem och mörda en på det här viset. Att man aldrig är säker i sitt eget hem, liksom, oavsett var man bor eller vem man är. För att det finns sjuka människor där ute. Det känns som ett typiskt skräckfilmsscenario.
Det gör det verkligen. Och just det här att om vi har den här idyllen liksom, och ett äldre par som om de flyttat dit liksom på ålderskant, de ska få vara pensionärer i det här lugna, liksom, trygga området. Dörren var olåst. Antingen är det någon bekant eller någon de känner, eller så har de varit ett snällt, fint par som har öppnat dörren åt någon som kanske frågat om den kan låna telefonen. Alltså, det och sättet de har blivit mördade på är också så himla... Nej, det är verkligen kontraster från den här trygga idyllen till det här vansinnesdådet som faktiskt har genomförts.
Verkligen, så obehagligt.
Och jag tänker också de här 5 barnen. Att inte få veta vem som mördat deras föräldrar. Att deras föräldrar inte får leva de här sista åren lyckliga, trygga som pensionärer tillsammans. Ja, det är så fruktansvärt.
Bara leva sina liv med den ovissheten och också kanske känna sig otrygg själv, tänker jag. Alltså är det någon som är ute efter vår familj eller så? Det hade man ju särskilt inte kunnat sluta tänka på om det hade varit ens egna föräldrar, om man inte visste vem det var som hade varit ute efter dem.
Nej, det här måste ju ligga och liksom gnaga resten av ens liv.
Mm.
Oerhört fruktansvärt, brutalt och sorgligt fall. Helt enkelt.
Mm. Över 100 personer har förhörts gällande mordet på paret Jonasson. Det fanns en del tekniska spår på målplatsen, men år 1990 fanns inte den DNA-teknik som finns att tillgå idag. Det kan vara en viktig aspekt till varför man inte lyckats lösa dubbelmordet och att det har förblivit olöst. Det finns blodspår sparade som polisen skickat in för DNA-analys, men det är svårt att veta om blodet tillhör mördaren eller om det tillhör något av offren. Kriminalinspektör Jan-Erik Andersson ser det som ett stort misslyckande att man inte har lyckats lösa mordet. I en artikel på svt.se uttrycker han sig som följer. Man fick göra den spårsäkring man kunde. Blod är säkrat härifrån, men det är svårt att veta om det kommer från de personer som är mördade eller mördaren. Även fast spår finns säkrade från mordplatsen så vet man inte vem man ska jämföra dem emot. Vi vet inte ens om mördaren, nu 32 år senare, ens är i livet fortfarande. Paret Jonasson begravdes i Onsala kyrka och till begravningen dök ett hundratal personer upp. Paret hade många vänner och en liten ort som Onsala var på den tiden upprörde mordet många. Det skakade om hela lilla samhället som innan detta fruktansvärda hände var en lugn oas med småhus. Under begravningen var polisen närvarande. Varenda person på plats bevakades i minsta detalj av polisen i jakt på någonting misstänkt. Ett litet spår som kunde leda polisen framåt i utredningen. I skrivande stund ligger dubbelmordet i Onsala på Kalla fallgruppen i Göteborgs bord tillsammans med 6 andra fall. Martin Englund, utredare för Kalla fallgruppen, menar att det högst individuellt hur pass genuina förundersökningen om olika fallen är. Men han är positiv till DNA-teknikens utveckling och syftar till hur man lyckats lösa det 16 år gamla dubbelmordet i Linköping. I en artikel på Expressen.se säger han som följer: det talar inte till polisens fördel i de flesta fallen. Har man haft ett arbete som prövats i rätten, som till exempel mordet i Marbäck, där utredningsarbetet är synnerligen väl genomfört, så är det bevisning som inte är tillräcklig för att döma i domstol. Chansen finns ju alltid att lösa de gamla fallen och tekniken utvecklas hela tiden. Våra tankar går ut till paret Jonassons anhöriga. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Vi är tillbaka igen nästa vecka.